Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sen behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet, så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är detta det absolut billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world, Framgangspodden, with Alexander Perleros.
Nu får vi lyssna in ingen mindre än Robin Söderling, en av Sveriges genom tiderna bästa tennisspelare som har spelat in hundratals miljoner kronor. Och han var rankad nummer 4 i världen och stod på sitt livs topp. I alla fall utifrån sett. Trots allt det här så fanns det en väldigt mörk sida som Robin delar med sig av nu. Med panikångest, självmordstankar och hjärnan som bröt ner kroppen. En sida myntet som jag själv faktiskt aldrig såg fast jag följt han länge. Han såg ut att ha allt. Nu lyssnar vi in tennislegendaren Robin Söderling.
Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgangspodden with Alexander Perleros.
Varmt, varmt, varmt välkommen till Framgångspodden, Robin Söderling.
Tack så jättemycket, det är kul att vara här.
Ja, men svin, kul att ha dig här. Hur står det till med dig?
Det är bra med mig, tack. Jag är rätt nöjd med livet. Jag mår bra idag.
Ja, jag måste bara säga så att ditt rack, ditt paddelrack, du har ju ett med här inne. Alltså det är så jäkla snyggt. Jag vill ha det här fast i kläder.
Ja, ja, tack. Ja, men det ska jag ta med mig hem och tänka på. Kanske blir en klädkollektion inspirerad av ditt padderacket.
Precis, i karbon.
Ja, kanske blir lite stelt då, kanske ha på sig de där kläderna.
Ja, fast snyggt.
Ja, det är det viktigaste.
Det är ju viktigaste.
Ja, precis.
Och du sa ju det innan, du är ju tennismästare för att sammanfatta det kort. Ni har hört på introt också allt som du har gjort. Men nu är du inne på paddel och har blivit en paddelnörd istället.
Mm. Ja, jag tycker det är jätteroligt. Som så många andra har jag blivit insnöad på paddel. Det är klart att tennis, om jag måste välja så är väl tennis fortfarande min första sport. Men jag spelar mycket paddel. Det är superroligt.
Mm. Och du sa att du mår bra idag. Jag har ju lyssnat på ditt sommarprat också. Och i det så... jag har hört sjukt många prata om det. Och i det var ju sammanfattningen i det att, som vi ska komma in på här också, att under en stor tid av ditt liv har du mått ganska dåligt.
Ja, eller jag har mått väldigt, väldigt dåligt. Under, ja, när man, som du säger, en stor tid när man tänker på hur många år det var. Liksom, så, det är rätt jobbigt att tänka på ibland. Samtidigt så även om det är som att dagarna gick otroligt långsamt, men när jag tittar tillbaka på det nu så bara, höll det verkligen på i så många år? Nu känns det inte som det var så lång tid ändå.
Om du ser tillbaka på tiden nu då, tror du om 10 år, tror du att du kommer känna att du mådde jättebra under den här tiden? För att under den tiden du var förut, då kanske man ändå tror att man mår helt okej. Okay. Man intalar sig själv att det är lite bättre än vad det är, men man går runt i någon sån så här grå värld.
Ja, framförallt så kan jag känna så att tiden innan jag verkligen blev dålig och brakade in i väggen totalt, så mådde jag inte så bra. Men däremot så hade någon frågat mig då, hur mår du? Då hade jag nog ärligt sagt, jag mår hur bra som helst. För att man tryckte bort alla de här små signalerna från kroppen och så. Men som sagt, nu så här i efterhand kan jag se att jag fick väldigt mycket liksom varningar och symptom från kroppen så där, som sa att jag var på väg åt fel håll. Men det var inte ens nära att jag lyssnade på dem, tyvärr.
Mm. Och hur ser en dag ut för dig då? Hur ser en vecka ut?
Ja, men jag rör på mig ganska mycket. Jag jobbar ju väldigt mycket med RS nu, mitt bolag. Mycket möten, ganska mycket resor. Jag försöker ändå i allt det här ha någon slags struktur, vissa saker som jag försöker få in varje dag. Och det är en sak som jag verkligen aldrig vill släppa på nu, det är att direkt när jag vaknar så brukar jag köra lite mindfulness, lite avslappningsövningar första 10 minuterna, för att jag märkte hur lätt det är, och liksom det första man gör, man stänger av alarmet och sen så öppnar man telefonen och så ligger man och scrollar där i en kvart liksom. Då tänkte jag, vad fan, det är bättre att jag lägger den kvarten på någonting annat.
Och hur gör du då?
Ja, men lite olika. Mest brukar jag bara lägga mig ner och fokusera inåt. Fokusera på andningen mycket. Ibland kan jag räkna andetagen, köra 100 andetag eller något sånt. Och jag tror att det är en del som jag var väldigt dålig på, framförallt innan, verkligen känna inåt. Liksom, hur mår jag idag? Hur känns det? Är det något speciellt som känns? Så att det hjälper. Jag tycker att man får en skön och bra start på dagen av det.
Vad gör du sen då? Du ligger i sängen och andas. Och vad gör du sen? Har du börjat med cold showers?
Nej, jag hatar kallt vatten. Jag är som en badkruka. Alltså. Det är, ja. Ja, men när jag spelade så var det lite isbad så där ibland. Men nej, det ska mycket till. Det är inte min grej.
Vad äter du för frukost?
Ja, jag tänkte säga det. Sen så efter då mina lugna 10-15 minuter, då börjar kaoset, höll jag på att säga. Då ska barnen göra sig i ordning för skola och dagis, och det är frukost och så här. Så att, då är det rätt intensivt en timme ungefär. Men jag är ingen riktig frukostmänniska. Jag brukar käka några ägg bara, så dricker jag vatten. Det har jag alltid haft, även när jag spelade och ofta var hungrig, så var ändå frukosten den var rätt svår för mig.
Ja, jag har faktiskt inte heller känt det, att jag är så sugen på frukost. Det är nästan så här, jag drack ett glas med smoothie i morse, men det är nästan så att jag känner att jag måste tvinga mig att dricka det, för att jag känner att jag måste äta det, för annars kanske jag blir hungrig vid 10-11. Ja. Men jag är inte alls... Min kropp vill inte ha frukosten bara.
Nej, men jag känner likadant sådär, att man måste liksom... Frukosten, den kan jag lätt skippa, men jag känner som du säger, ja men 2 ägg känns bra, det brukar jag kunna pressa i mig sådär.
Har du köpt mycket råägg i dina dagar?
Ja, lite grann, men det är också svårt. Jag föredrar de kokta faktiskt.
Ja, det. När jag var runt 15-16 körde jag mycket råägg. Ja. En gång så tryckte jag typ 15-20 stycken i rad bara.
Spydde du sen?
Utan heller att ta dem, jag knäckte dem i munnen bara. Och så här.
Och, ja. Och kalla cold showers, och du verkar mycket hårdare än vad jag är.
Nej, men det var, man har mycket konstiga vanor. Jag ska inte prata om mig nu, men jag har gjort mycket konstiga grejer. En gång fick jag för mig att man optimerar köttbullarna med att steka dem med mesmör. Så att jag stekte alla köttbullarna med mesmör. Det är bara att det blir en svart hinna, det bränns fast jättesnabbt. Så att det blir liksom bränt mesmör runt en köttbulle som inte är heller... färdigstekt.
Gillar du med smör annars?
Men på den tiden så gjorde jag det. Ja. Men det, jag har haft mycket konstiga rutiner. Drack olja också. Jag fick för mig att jag hörde om det även någon, att det är bra att dricka massa olja, så drack jag massa olja. Bara typ en 2 liter i veckan. Alltså med, blandat med vatten bara, en vattenflaska. Det är mycket konstiga grejer, för mycket kalorier. Man har gjort mycket konstiga grejer i sina dagar.
Ja.
Men till tennisen då. Du var ju bra ganska tidigt på tennis. Hur hittade du tennisen?
Jag var ju, när jag var liten så var jag var riktigt så här sporttokig liksom. Jag höll på med massa olika sporter. Tennisen just blev det för att min pappa spelade några gånger i veckan så där med kompisar. Och jag hängde med ner till tennishallen. Första gången var väl kanske 4 eller något sånt. Och börja testa och tyckte det var superroligt. Och jag funderar lite på det. Jag tror att en stor anledning till att det blev tennis för mig och inte någon annan sport, det var att tennisen var den enda individuella sporten som jag höll på med. Alla andra sporter var fotboll, hockey, handboll, det var lagsporter. Och på något sätt så kändes det som att individuell idrott passade mig bättre, min personlighet bättre.
Och som 7-åring så sa du till och med att du skulle tävla i Wimbledon.
Ja, det, jag vet, jag satt och tittade på Wimbledon. Jag tittade mycket tennis när jag var liten, och så satt jag och tittade på Wimbledon och så sa jag till mina föräldrar, ja, där ska ni sitta när jag spelar, men jag kommer serva så hårt så då måste ni ha hjälm på er. Och sen var det alltid så här, det är roligt för att när man är liten så där och får frågor från vuxna, så här, ja, vad ska du bli när du blir stor? Och jag har aldrig sagt något annat än jag ska bli tennisproffs. Då är det klart, då fattar man ju inte vad det innebär och så, men det, jag har liksom aldrig tänkt att något annat, utan det har varit mitt stora mål egentligen i hela livet.
Jäkla fokus alltså. Vad var det du såg i det som du verkligen gillade?
Ja, men dels, som jag sa, jag gillade sport och sen individuell idrott, tennis, det passade mig bra. Och sen så märkte jag ju såklart ganska tidigt att jag var duktig på det också. När man började spela SM när man var 10-11 år och vann SM, och då är det klart att det blir roligare och man får så här uppmärksamhet, och det hjälpte ju till såklart. Så att ungefär i den vevan där när jag var 11-12, då slutade jag med de andra sporterna och då blev det bara tennis efter det.
Och din pappa också, han kunde själv inte satsa på någon egen sport?
Nej, han är väl lite liknande som jag, det är riktigt så här idrottsnörd. Han är fortfarande idag, så sitter han och liksom i källaren byggt ett tv-rum med en jätte-tv där han bara sitter och tittar sport hela dagarna. Mamma är helt vansinnig liksom. Men han höll på att spela mycket pingis när han var yngre. Och var ganska duktig och ville verkligen satsa sådär. Men när han gick ut gymnasiet, han var 19, då sa hans mamma, min farmor då, att nej, nu får du lägga ner, nu ska du till Lund och plugga. Av någon anledning så gjorde han det. Jag vet inte om han inte kände att han inte hade något val, och då så slutade han med pingisen och sen. Men jag kände lite på något sätt att under hela min uppväxt sådär, han kanske levde lite sin egna missade karriär genom mig liksom. Okej, här fick han ett barn och en son som var duktig på någonting, och då fick han en andra chans liksom.
Mm. Och när du var 17 då också, då hände ju något väldigt stort.
När jag var 17, vad hände då?
Nej, men du fick väl ett wildcard då också till
Stockholm. Ja, just det. Ja, det fick jag. Det var första gången jag spelade en huvudtävling, en ATP-tävling, och fick wildcard i Stockholm Open och vann.
Det har hänt så mycket saker, rätt att glömma.
Nej, men just 17, det är mer att det var så länge sedan. Jag kommer inte ihåg. Ja, och då vann jag min första match alltså på proffstouren, ATP-touren, och att jag fick göra det just på hemmaplan i Stockholm Open också. Det var ju fantastiskt. Du vet, varje år så åkte jag ju med mina föräldrar till Båstad på somrarna, kolla på Swedish Open, och sen Stockholm på hösten och kolla Stockholm Open och drömde om att få spela där en gång. Och sen helt plötsligt så var jag där, och när jag var 17 redan så vann jag till och med en match. Det var väldigt stort.
Mm. Och hur känns det nu när du kollar tillbaka på den här tiden? Att du ändå så här lyckades väl väldigt tidigt, och ja, kom det bara naturligt allting?
Ja, för mig, när jag var i det så kändes det som det var ganska naturligt. Det var som att det var ju liksom för mig då, det var ju självklart. Jag hade på något sätt hade jag bara talat om det där för mig så många gånger så att det var rätt naturligt. Det var det jag skulle bli. Dock idag så här, när jag tänker tillbaka på det så kan jag ju vara, ja, men jag kan känna rätt mycket stoltigt så här, att fan, jag lyckades ju med det. Många av mina mål liksom, jag blev tennisproffs och man vet det är tuff konkurrens och det är inte alla som, eller långt ifrån alla som lyckas, men jag gjorde ändå det, så att idag kan jag se tillbaka med ganska mycket stolthet faktiskt.
Ja, och sen något år senare så kvalar jag in till Wimbledon.
Mm, just det.
18 år.
Ja, det var första gången jag fick spela i en Grand Slam-tävling och då slog jag faktiskt en kille som hade varit final i Franska öppna bara några veckor tidigare. Slog jag i första omgången. Så det var väl, kan man väl säga egentligen, jag fick mitt första och riktiga genombrott kanske.
Hur kändes det då? Minns du någon av de här tävlingarna där som var så här att wow. Alltså jag spelade schack förut när jag var yngre, när jag var typ så här 14. Men då tävlade jag en del i schack, jag kanske spelade i 2 år. Men sen när jag kom till den här Farsta schackklubben i början så var det en person som var så sjukt duktig. Alla personer bara gick och han satt på en liten upphöjning på golvet. Och sen så mötte han person efter person efter person. Och då såg jag honom och satt och spelade med min mormor. Och han var liksom så sjukt duktig. Men sen så bara spelade jag, spelade och sen något år senare, så rätt för det så var vi på en turnering. Sen så hade han bytt schackklubb och sen så rätt för det satt han framför mig. Jag bara, wow, det där är min idol som jag sitter framför. Och det är han som jag bara sett som helt oövervinnlig, som har bara krossat 40 pers rad typ som en brottare, en världsmässig brottning som bara, vem som helst för publiken kan komma upp och köra, bara, så bara vinna hela tiden. Men sen så vann jag med honom. Och där var en så här stort... En stor grej för mig. Det var inte så att jag vann någonting, jag vann en speciell match, men det var en stor grej för mig. Bara så här, wow, det är bara tiden man gick och rätt var det så vann jag över den här legenden i mitt huvud.
Ja, det där känner jag verkligen igen. Och faktiskt om jag tittar tillbaka på hela min tenniskarriär så där, då skulle jag säga att de roligaste minnena har jag nog faktiskt från början på karriären, eller början som proffs, från 17 till 20-21 års ålder, när allting var så här, du vet, ganska nytt. Helt plötsligt fick man möta de här spelarna som man bara några år tidigare hade sett på tv och haft som idoler, och till och med få slå dem. Och då var det liksom, det var som att jag slog hela tiden i underläge. Det var bara en utmaning hela tiden. Och jag har många bra minnen, och det är likadant egentligen från ganska tidigt när man spelade så här hemma i tennisklubben och mötte dem som var 4-5 år äldre och hade varit bättre än en. Och så helt plötsligt så bara slog man dem. Man förstod inte riktigt vad som hände, för man tyckte inte själv att man, ja, men jag är väl inte så mycket bättre, men helt plötsligt så var man bättre än dem. Och det är så här små grejer. Så jag förstår precis vad du menar med schackvinsten där.
Har du något speciellt minne då som du vet var en stor sak för dig då? Stor vinst.
Ja, stor vinst var jag vann i klubbmästerskapen i Tibro där jag kommer ifrån, en liten ort i Västergötland. Det var, jag kan ha varit 8-9 kanske, och vann klubbmästerskapen för 13-14-åringar någonting sån där. Ja. Och det var ju killar som var 5-6 år äldre som alltid har varit bättre än mig, och så slog jag dem, och det var häftigt. Och sen också när jag fick möta de här svenska stjärnorna också. Jag vet, jag slog Thomas Enqvist i en tävling, och det var så här, men bara några år tidigare så tog jag hans autograf, kommer jag ihåg. Jag hade kvar den hemma liksom i pojkrummet, och sen så bara möta han, och så vann jag faktiskt. Så att det kändes nästan, ibland var det lite så här overkligt.
Vad gjorde du att du lyckades bli så bra så snabbt då?
Ja, det är ju en otroligt bra fråga. Jag tror att men någonstans så måste man ha någon viss talang liksom. Och så tror jag att man måste födas med de fysiska förutsättningarna som passar för just den sporten. Men mycket är ju liksom vilja och driv, och att man är beredd att underkasta sig den träningen som krävs, och att man förstår det ganska tidigt, och att man också tycker att det är ganska roligt, för det är svårt att göra det om man verkligen inte innerst inne tycker att det är väldigt kul.
Men hur hårt tränar du då?
Ja, men jag spelade väldigt mycket tennis, framförallt när jag var jag spelade mycket tennis hela min karriär, men när jag var liten då spelade jag många timmar tennis. Skillnaden idag tror jag mot vad man ser i många sporter, där det är all träning är så här, den är väldigt organiserad, det är med tränare och det är liksom fasta tider och så. Jag hade sånt också, absolut, men Det var många gånger jag kunde bara gå ner och spela med kompisarna före skolan ibland till och med. Då var det mest med pappa, men efter skolan och på raster och så här, man spelade mer spontan idrottade. Så att det blir många timmar, och det är lite synd, det tycker jag mig se nu sen man har själva egna barn, att det börjar försvinna lite det här spontanidrottandet. Sen förstår man ju, det finns ju konkurrens från det iPads och det telefoner och obegränsat utbud på Netflix. Och det hade ju inte vi. Då var det roligaste jag och mina kompisar visste, det var ju att hålla på med idrott, om det så var liksom, vi spelade landhockey på gatan eller fotboll på rasten.
Ja, det gäller att göra de här extra grejerna hela tiden så att man lyckas bättre. Och det är ju så speciellt, och det är det man kan undra sig, vad är det som gjorde att du lyckades så sjukt? Du har ju en talang, men det handlar väl bara inte om att ha så här långa babianarmar för att lyckas.
Nej, men jag tror det handlar om någon slags kombination liksom. Man måste ha...
Du pendlade ju, jag hörde också när du skulle träna att du gjorde de här liksom extra sakerna hela tiden för att få så mycket träning som möjligt
Ja, men jag många mil i buss först till Lidköping då när jag var i, vad kan jag varit då, 11-12 års åldern. Där hade de ett tennisgymnasium. Och det var en halvtimme, 40 minuter bort i buss och pendla dit varje dag för att få bra träning och så. Det jobbiga med tennis är att man måste ju alltid ha en bra motståndare också med sparring. Jag tänker så här, som här man håller på med golf eller någonting, ja, men då har man kunnat åka till samma golfbana och träna. Men man var hela tiden, när man blev bättre och så, hela tiden ett ständigt letande efter bra sparring och bra träningsmöjligheter.
Och när du blev proffs då och började köra på riktigt, vad minns du av den liksom starten där? När kände du så att wow, det här kommer jag verkligen kunna leva på, nu flyger jag fram?
Jag tror, ja, men det var nog där 18-19 års åldern tror jag. För då började också lite av den här respekten för de andra spelarna började försvinna. Den här, du vet, som jag pratade om, att det där var ju mina idoler för några år sedan. Och sen när man slagit någon några gånger och märkte så här, ja, men de är inte oövervinnerliga och jag är ju typ lika bra. Då började jag nog känna så här, ja, men det här kommer jag kunna leva på. Men sen var det ju ganska, nästa tanke var ju så här, ja, fast jag ska bli bättre.
Mm. Och då började redan där få ganska mycket prestationsångest på dig själv då, eller?
Jag tror det kom nog lite smygande för mig så där. Jag har alltid varit en kille så här som jag vill hela tiden lite mer och vill hela tiden prestera lite bättre och tycker i grunden att det är kul, liksom har ett ganska stort driv. Men det började nog komma in redan där, och jag kommer ihåg nu att jag var sällan nöjd liksom. Jag tog förlusterna mycket mycket hårdare än vad jag glädjes över vinsterna. Det var ju liksom, vinna var kul, men förlora, det var fullständig katastrof.
Och det var runt 2004 där, när du var rankad runt 30 i världen där någonstans. Och då började du, första gången har du sagt att du började förlora.
Ja, men lite så. Det gick väldigt snabbt upp för mig. Liksom, jag hade en bra juniorkarriär, var bland de bästa juniorspelarna i världen. Och sen så slog jag min på ATP-touren ganska snabbt och gjorde bra resultat. Så upp till jag var ungefär 20 år så gick det väldigt fort. Men sen så helt plötsligt så var jag liksom spelade de här största tävlingarna och jag mötte de allra, allra bästa spelarna hela tiden. Och då såklart börjar man ju förlora mycket mer. Så jag tänker att jag var nog inte riktigt van vid det. I och med att jag hade vunnit så mycket och förlorat så sällan i hela min juniorkarriär, så blev det nästan som en liten chock där, att förlora en match varje vecka nästan.
Och hur tog du det mentalt då? Började du att liksom ställa om, eller hur gjorde du för att hantera förlusterna?
Ja, men det var ett tag, det var tufft liksom, och jag började fokusera på varför kan jag inte spela bra hela tiden, varför kan jag inte prestera så bra i varje match som jag vet att jag kan. Så att jag fokuserade väldigt mycket på det, men sen så kommer jag ihåg att jag lyckades på något sätt där några år senare ändra lite mindset och sluta vara så fokuserad på att jag skulle spela på topp hela tiden. Att alla matcher skulle, jag jämförde alltid alla matcher och alla träningar skulle vara så bra som när jag var som allra bäst. Och det funkar liksom inte så, utan jag bara på något sätt mer accepterade det där och bara okej, nu vaknar jag så här, det här, så här känns det idag, och då får jag göra det bästa av det. Och det tog bort en hel del press från mig faktiskt.
Fick du den insikten av Roger Federer i omklädningsrummet?
Ja, det stämmer faktiskt. Han var faktiskt en av dem som sådde ett frö i min hjärna där. Jag pratade med honom efter jag hade förlorat en match i US Open, var det första omgången, mot en kille som jag borde slagit, gjorde ingen bra match. Och sen så kom jag tillbaka in i omklädningsrummet och samtidigt kommer Federer in. Jag hade spelat på någon av de där små banorna utanför, han hade spelat på den stora arenan. Vi kom in i omklädningsrummet tillsammans och hamnade på bänk bredvid varandra och så tittade jag upp mot de här stora scoreboarden. Det finns som tv-skärmar som visar hur vad det står i alla matcher, och såg jag, ja, han vann ju som vanligt ganska lätt. Liksom. Jag kommer inte ihåg vad han mötte. Så bara sa jag till honom, alltså, hur kan du spela så bra hela tiden? Alltså, det är helt sjukt. Och han bara tittade på mig så här. Han bara, nej men alltså vadå, jag spelar riktigt sällan bra. Jag spelar nästan aldrig bra, sa han. Och jag trodde han skämtade först liksom. Men sen så började vi snacka lite mer och han sa så här, jag är världsetta, jag vinner de flesta matcherna jag spelar, men jag spelar inte på topp hela tiden. Och det liksom hjälpte mig, för då det var ju precis det där jag hade känt, och så tänkte jag, okej, han var världsetta då, överlägset bäst i världen, och inte ens han kan spela på topp jämt. Då tänkte jag så här, ja men då kanske inte är så konstigt att jag inte gör det heller. Och då började jag fundera lite och okej, elitidrott och tennis, det handlar ju ändå om, vad handlar det om? Ja, det handlar om att vinna matchen. Man får inga stilpoäng för om man gör det snyggt eller så här, det är ingen bedömningssport, utan det enda som betyder något är om man vinner eller förlorar matchen.
Häftig insikt.
Ja, men det blev lite som att jag slutade kämpa mot det som inte gick att vinna mot. Jag kämpade mot att hela tiden hitta den där känslan. Och det funkade, ibland var den bara där och ibland var den absolut inte där. Och man visste liksom inte riktigt varför. Men till slut när jag bara så accepterade, ja men det är så här, då slutade jag kämpa mot det. Då släppte mycket.
Det är ju såna sjukt små marginaler.
Ja, det är det.
Och också på den toppen. Så att, ja, det, så att har man en dålig känsla, så som du också har pratat mycket om, då, det kan ju styra hela resultatet.
Ja, ja, men framförallt alla är så duktiga liksom där i toppen. Och det är ofta i tennismatcher några bollar här och där som avgör. Några poäng som avgör vem som vinner matchen. Ibland kan det ju till och med vara så att den som vinner matchen har vunnit färre bollar än motståndaren. Och ändå kan man vinna matchen, så att det gäller också att vinna de riktiga bollarna. Och det är där de är så himla bra, de allra, allra bästa. De lyckas höja sig i de absolut viktigaste lägena av matcherna.
Du har ju varit rankad som absolut bäst, som nummer 4. Och vad är det som skiljer typ dig och Rafael Nadal och Roger Federer?
Vi är olika spelare såklart, olika spelstilar, och det tycker jag är ganska intressant så här, för det finns ingen instruktionsbok att så här ska du spela tennis för att bli bra, utan det finns så många olika sätt på att bli bra i tennis på. Idag skiljer det väl, de spelar ju fortfarande, så att idag skiljer det ganska mycket. Men jag kände där en period, som du sa, när jag var 4 i världen, när jag slog dem båda två flera gånger och kände så att jag var ganska nära. Och det var ju, ja, det var väldigt stort för mig.
Vad var dina styrkor då?
Jag var bra från baslinjen, både forehand och backhand, och kunde serva väldigt bra. Så att jag hade egentligen inga riktiga så här supersvagheter. Däremot så det som gjorde att jag tog sista steget upp liksom och var bland de 4-5 bästa i världen kontra när jag låg 25 i världen, det var nog mest det mentala faktiskt. Just bland annat den där insikten jag berättade om, och liksom att jag bara accepterade. Och som jag säger, det är så små marginaler, så att den mentala styrkan blir bara viktigare och viktigare liksom, ju bättre man blir.
Hur jobbar du med ditt mentala på den tiden då?
Nej, det där
körde du mycket visualisering, eller körde du så här, hur såg rutinerna ut? Alltså.
Jag var ju ganska dålig på det faktiskt, utan man gick till så här mentala tränare och grejer, och det jag uppfattade då, man gick till så här idrottspsykologer, och det var mycket snack om hela tiden hur man skulle prestera bättre. Hur man skulle prestera i jämna lägen. Och jag var ganska bra på att prestera som bäst när det gällde som mest. Liksom. Men jag tänker sig efterhand, jag borde liksom fundera på hur ska jag liksom ha en lite mer avslappnad inställning till mitt idrottande. Och jag tror att Hade jag lyckats med det så hade jag nog kanske haft en längre karriär.
Alltså att du lyckas med att ha med en avslappnad inställning.
Mm.
För att du var för uppstressad på allting då, eller?
Nej, men det var lite som att det blev mer och mer. För varje år som gick så blev det liksom, mitt liv blev på något sätt mer och mer tennis. Till slut var det liksom, jag levde i min tennisbubbla. Det var varenda beslut man tog var baserat på om det här var bra eller dåligt för tennisen. Och jag hade svårt att släppa tankarna kring tennisen efter träningen och tävlingarna. Och det är det jag menar, hade jag kunnat hitta något sätt att kunna slå av och slappna av lite mer mellan matcher och träningar till exempel, då tror jag att jag hade blivit bättre på sikt. Men jag tror också att jag haft en längre karriär och kunnat återhämta mig bättre, för att det är lätt att vila fysiskt. Det är så här, man lägger in en vilodag, okej, idag är det vilodag, men ligger du då och mentalt och tänker på nästa träning eller oroar dig för nästa tävling, då vilar du inte riktigt mentalt ändå liksom.
Men om du hade stått bredvid dig själv då, som en äldre storebror Robin, vad hade du sagt till dig själv på den tiden då?
Då hade jag sagt att jag skulle, det första jag hade sagt är så här, skaffa dig ett intresse utanför tennisen. Gör någonting, fundera på vad du verkligen tycker är roligt eller vad du kanske vill göra i framtiden när du slutar med tennis. En idrottskarriär är ju inte lika lång som en vanlig civil karriär liksom. En idrottare slutar ju ofta ganska tidigt, så jag tror att det börjar kanske planera för något sånt, men haft någonting liksom som man kunde ha tankarna på, något att falla tillbaka på. Det tror jag hade hjälpt mig mycket.
Den där grejen tror jag också kan vara väldigt bra så här, oavsett vad man håller på med. Så har det varit för mig också, att när jag jobbade som säljare, då sålde radioreklam, då hade jag någonting på sidan som jag hade en startup då, som jag bara, men det här kanske man skulle ta och göra, och det gav en så himla mycket energi i det. Och sen så blev det, då blev det mobilier som jag sysslade med, och sen så drev jag det i några år, och sen på sidan där, när jag också kände sig ganska tungt där ibland, så behövde jag starta upp något mer. Ja, men då kom Framgångspodden till. Och sen så flög det iväg, och sen så blev det här som var fokuset. Så att ofta så är de här hobbysarna det också som ger energi. Sen behöver det inte vara det man jobbar med på heltid eller gör på heltid, men det kan ge en energi till tennisen eller till jobbet eller till vad som
helst. Jag tror det, för att det är tillfälle att liksom kanske få tankarna på någonting annat från det du liksom lägger ditt största fokus på. Och jag tror verkligen att det hade varit bra för mig. Jag hade behövt det. Det är jag helt säker på. Men problemet är ju då man blir så inne i sin bubbla så man tror nästan att man blir oseriös när man gör något annat eller tänker på något. I alla fall så var det för mig. Och sen så är det ju så här, många tränare idag och ledare, man premierar dem som verkligen är så här superseriösa, och de som man ser liksom, de är såna idrottsnördar och de tittar till och med på tennis på TV, och du vet, de är helt inne i det. Och jag förstår det är jättebra, men som sagt, jag tror att det är bra att ha liksom andra bitar i sitt liv också som man kan pyssla med och tycker är roliga.
Du måste ju dra den här storyn också, den är ju helt fantastisk, med Rafael Nadal när ni var i omklädningsrummet.
I Wimbledon. Ja. Ja, jag mötte han i Wimbledon, ska vi se, det var 2008. Tror jag, året innan jag slog honom i Parisen. Och det var på den tiden. Nu för tiden har de ju tak över centerkorten och de största banorna som de kan fälla över om det börjar regna, men på den tiden fanns inte det, så att då fick man ju bryta. Wimbledon går ju på gräs också, så att så fort det börjar regna lite får man bryta. Jag kommer ihåg, det regnade, det var så många regnavbrott, och det var in och ut från banan, och vi höll på och spelade i 4-5 dagar någonting. Och jag märkte efter ett tag då, eftersom vi gick in och ut på banan så många gånger, då märkte jag så här att han vill alltid gå bakom mig av någon anledning. Han försöker alltid, på väg till banan, försöker han alltid vara den som går sist in på banan. Så att jag tänkte en gång i ett av de här regnavbrotten, tänkte jag så här att men nästa gång det är dags att gå in, då ska han fan få gå först liksom. Och det var en jäkla pers att få in honom först på banan. Det lyckades till slut, men det var, då spelade vi på den näst största banan, och då måste man gå som i en gång liksom under hela anläggningen. Och jag märkte att han var så stressad att jag gick bakom honom. Han försökte ta sig förbi, han försökte vinka förbi mig flera gånger, men jag bara nej, det är okej. Så till slut så blev det liksom de funktionärerna där som tar in en på banan, de bara frågar, vad håller ni på med? Ni måste in nu, tv-sändningen har börjat liksom. Så till slut en gång i alla de här regnbrotten fick jag in han först på banan.
Ja.
Det var lite psykkrig.
Ja, men då var det verkligen så att hans rutin var att han alltid ville gå in sist.
Mm. Jag märkte det då. I och med att det blev så många avbrott och vi var av och på banan så många gånger, så märkte jag det liksom till slut. Alla har ju sådär rutiner. Jag tror att det är nog väldigt få som inte har några sådär vidskepligheter. Men han har ganska många sådana.
Ja, och då gjorde han allting, var i omklädningsrummet, extra fixa håret, stod och tittade.
Ja, precis. Det kom ju alltid ändå, det kom en vakt och hämtade den i omklädningsrummet. Så han kom in där och sa, okej, nu är det dags. Och varje gång då han sa det var dags, då sprang han in liksom i omklädningsrummet. Det var som bakom en vägg och inte toaletterna. Och han började fixa håret, knyta skorna, fixa med pannbandet. Och så tittade han ut så här med jämna mellanrum för att se om jag hade ställt mig. Så det bara den gången tog det liksom 10 minuter innan vi ens gick från omklädningsrummet. Så det var... Ja, det var
men blev han irriterad eller på det?
Ja, men det blev han. Just det blev han... Jag tror han blev lite... Men just då var han nog mer liksom stressad. För att det var så, han har såna rutiner inrut, han vet precis, han ska göra samma saker hela tiden. Jag förstår det, jag hade själv lite såna där grejer. Man vill ha någon slags trygghet i de här rutinerna. Så han var nog lite stressad och irriterad där. Men samtidigt så kände jag så här, det tog så mycket energi att bara få in han först på banan en gång. Så att nästa gång då var okej, jag går först, det är ja, lugnt.
Men det måste ha varit jäkligt roligt att göra det den gången i alla fall. Ja.
Framförallt nu så efteråt när man tänker på det, då är det så här, ja det var galet, men ja det var kul.
Ja. Vad hade du själv för rutiner då? Hur såg förberedelserna inför en väldigt viktig match ut?
Ja, det beror ju lite på så här, när på dagen man spelade, om det var på förmiddagen eller om det var kvällsmatch så här. Men just med så här små skrockfulla grejer hade jag ju liksom, jag duschade alltid samma dusch i omklädningsrummet. Jag var tvungen att knyta skorna först när jag hade kommit in på banan, och jag var alltid tvungen att gå in med högerfoten först in på banan och knyta högersko först innan jag knöt vänster. Så att lite så här små ja, det låter kanske inte som små grejer, men jämfört med många andra spelare så var det faktiskt inte så mycket.
Vad har du sett för saker då, där folk har gjort?
Jag har sett spelare dra upp och ner kalsongerna typ 10-15 gånger.
Alltså så att snoppen åker ut.
Ja, men så här, du vet, när man klär på sig så upp och ner, ner till fötterna och sen upp och sen ner och sen upp och sen ner. Ja, jag har sett. Ja, men det finns. Och så här, man har ju skåp i omklädningsrummen då, där man kan låsa in sina grejer så här, alla vid sin plats då. Och liksom man låser och går och känner på låset och låser, öppnar, flyttar om racketarna. Man ser ju, det är så roligt för att när man kommer in i ett så här omklädningsrum med spelarna, då kan du liksom, utan att veta vilka som har match den dagen, så tror jag nästan jag skulle kunna säga, okej, han har match idag, nej han har inte match idag, för det är sån skillnad i anspänning, man ser det på dem liksom.
Jäklar, det låter som att tennisspelare i sig är riktiga, ja, alltså prestationsmonster.
Ja, men jag har tänkt på det mycket och jag tror att det är ju det, alltså tennis är en individuell idrott, det är ganska, man har verkligen ingen att luta sig mot. Utan du står där ute själv på banan hela tiden. Och på något sätt, som jag sa, det var det jag gillade när jag var liten. Att, jag kommer ihåg när jag spelade fotboll så här. Du vet, man kunde göra 2 mål och ändå förlora laget. Sen kunde det i och för sig säkert vara tvärtom. Man var urusel, men laget vann ändå. Men tennis kändes så här, det kändes ärligt på något sätt. Det var upp till mig. Samtidigt så är det är jobbigt ibland. Det finns ingen man kan gömma sig bakom om det inte går bra.
Mm. När har varit den mörkaste tiden för dig då?
Det var helt klart där de första 3 åren skulle jag säga, kanske nästan 4. 3-4 åren efter att jag spelade min sista match. Det var, ja,
berätta om sista matchen.
Sista matchen var finalen i Swedish Open i Båstad. Och då egentligen hela det året, det går ju på sommaren i juli, egentligen hela det året hade jag känt att någonting inte riktigt stod rätt till. Så här, jag var sjuk mycket, fick så här förkylningar, ont i halsen, och sen var det okej ett tag, någon vecka, sen blev jag sjuk igen. Jag kände liksom immunförsvaret var inte så bra, och sen spelade jag där i Båstad och egentligen hela veckan så kände jag så här, jag var så speedad, så upp i varv. inte på ett skönt sätt, utan jag kunde knappt sova. Liksom. Jag sov kanske 1-2 timmar under en hel vecka varje natt, men lyckades prestera jättebra. Och sen direkt efter jag spelade finalen där, då var det som att när jag slappnade av, och bara, för då vet jag hur jag tänkte så här, nu är det 3 veckor till nästa, det blir ett litet break, nu är det ungefär 3 veckor till nästa tävling, och bara när jag slappnade av så bara började jag må sämre och sämre och sämre. Det bara kom, det var som att den veckan var som någon sista så här dödsryckning från kroppen liksom.
Vad hände för något då?
Ja, men först började det med att jag blev så här kallsvettig, synfältet krympte, jag fick tunnelseende, jag blev helt yr. Och samtidigt som jag blev helt slut så fick jag sån jäkla ångest och panikångest, och alltså jag hade hjärtklappning och så mycket konstiga symptom. Alltså det var just det att det kändes som det kom pangbom. Nu så här, efterhand kan jag ju se att nej, det kom inte så där på en dag, utan det är någonting, det var en process, jag hade brytit ner mig själv under lång tid, men just då kändes det verkligen som det kom som en blixt från klar himmel bara.
Mm. Och vad tänkte du då för någonting? Tänkte du att du skulle dö, eller tänkte du att
du var allt över? Eller? Ja, först så var man ju helt så här, man fattade ju inte vad som hände, så först var jag ju livrädd att okej, jag håller på att dö, jag håller på att få hjärtattack eller någonting är riktigt fel liksom. Så när man åker till sjukhus så tror jag att ja, men det är någonting fel, de hittar inget fel på en, och sen efter ett tag när man har haft de där symptomerna och i så många månader i sträck och mått så dåligt, då fattar man ju till slut att okej, jag kommer inte dö liksom. Men, och sen så det läskiga är att det börjar ändra sig lite, man slutar vara rädd för att dö, utan man börjar tänka sig, ah, ja, dör jag så dör jag liksom. Du vet, för att alternativet att vara kvar i det här, det är liksom, jag vet inte hur man ska orka det, och det blir som ett, man blir verkligen som i sin egen värld, och allt man funderar på är så här, hur ska jag orka ta mig igenom den här dagen?
Tungt.
Ja, det var jäkligt tungt. Det är så här konstigt, jag kan knappt, det är som att det är svårt att sätta ord på hur dåligt jag mådde, för att det, man har ändå vant sig, så här, man har haft mycket skador och varit ganska tålig liksom, så här, och man har inte klagat, men det här var någonting helt annat. Det här var liksom, ja, jag kan än idag när man pratar om det så här få nästan så här gåshud, för att man blir så här, oh, just det, man har några så här minnen från när man mådde som allra sämst. Och det ser jag som, ibland ser jag det som positivt, för det är som någon påminnelse jag har att dit vill jag inte tillbaka. Alltså.
Ja, du lär ju ha fått ärr av det där i dig själv.
Ja, det tror jag, men mestadels positivt skulle jag säga, för att jag kan inte gå så långt och säga att jag liksom är tacksam för att det hände, för att det var så otroligt jobbigt. Men samtidigt så känner jag att jag har lärt mig otroligt mycket. Jag har ändrat på många saker i mitt liv. Och inte ändrat liksom kanske så mycket jag lever, men inställningen till väldigt många saker. Till det bättre. Jag känner att jag har en bättre inställning till det mesta nu, och jag lever på ett annorlunda sätt.
Exempelvis då, vad har det förändrats för inställningar innan och efteråt nu då?
Ja, men nu, jag har blivit mycket bättre på att inte ta saker så allvarligt. Och liksom det har varit en process som har kommit, men
den är svår ändå, tycker jag.
Jättesvårt, men det har blivit, och jag vet inte hur det har skett, men jag tror att på något sätt så är, när man kan gå tillbaka och tänka på hur dåligt man mådde, och liksom så länge man har hälsan så är ju faktiskt det är det enda som egentligen är viktigt. Och hur mycket värre allting kunde vara. Jag tror att jag tycker det hjälper för mig att påminna mig om det. Och sen så är jag lugnare i mig själv också, så att jag stressar inte alls upp mig liksom för såna här saker. Samtidigt så håller jag inte på med professionell idrott längre. Jag lever inte under den pressen på samma sätt nu, så att det har också gjort att det har blivit enklare. Men ibland kan jag faktiskt känna att jag är tacksam för att jag gick igenom det som jag gjorde.
Mm. Hade du några tankar på att du ville begå självmord?
Alltså det där är, jag har alltid, alltså innan har jag alltid tänkt så här, de som begår självmord, alltså, hur kan man göra det, har jag tänkt, varför gör man ens det är ju helt galet. Men för mig var det lite så här att nej, jag ville absolut inte begå självmord. Det var inte så att jag ville det, men ibland när man tänkte på alternativen, när man kände sig så här hopplös, när man hade mått så dåligt under så lång tid och man såg ingen förbättring, då var det som att, amen, det kan ju inte fortsätta så här. Det blir liksom som att jag vill inte, men tankarna kom att ja, men jag vet inte hur jag ska klara annars, för att det här går liksom inte. Och det är ju läskigt.
Ja, det är svårt att förstå, och det är säkert för dig också, hur dåligt du mådde på den där tiden.
Ja, nu, ibland vet jag hur jag kan tänka nu så här, men var det verkligen så farligt? Och sen så har jag så här då, som jag berättade om, vissa minnen så där, som att just det, okej, okay, fy fan, det där var, usch, dit vill man inte tillbaka. Men med tiden som går, jag tror det är på något sätt positivt, man glömmer ju liksom, jag tror att det är människans natur att glömma såna här jobbiga saker. Men vissa saker kommer nog alltid sitta kvar, men ibland är det svårt att verkligen förstå att hur jag kunde må så där dåligt, hur jag kunde tänka vissa tankar som jag gjorde då.
Ja, du sökte inte du någonting på något sånt också på Google?
Jo, när jag liksom, när man var så där dålig, då det var väl mer så här, man satt och funderade på det och man bara, det här går liksom inte, hur ska jag stå ut, och då började man tänka så här, det kanske är bäst då, eller bäst, men det kanske inte finns något annat alternativ, och då blir det mer så här, okej, vilket sätt är lindrigast liksom att ta livet av sig på. Men samtidigt så kommer jag ihåg att när jag satt med det där, och tänkte jag så här, nej fan, för någonstans hade jag hela tiden i det här, även när det kändes så hopplöst, så hade jag ändå hoppet någonstans att det kommer bli bättre, och det var hela tiden det lilla hoppet jag levde på. Så att nu så här, efterhand, så känns det som att nej, men det var jättelångt ifrån att jag skulle göra något sånt. Men samtidigt så när jag var i det, så ja, nej, det är riktigt läskigt.
Men det är ju så också. Jag har ju några... Jag hade en vän som begick självmord. Och sen så har man ju hört om folk runt omkring. Men det är ofta inte så här... Man tänker så här, hur dåligt man väl mår när man är där. Mm. Men det räcker nog att man mår sjukt, sjukt dåligt under också en begränsad period. Mm. För att man kanske ska ta det steget.
Ja, och jag tror det där, när man verkligen förlorar allt hopp på att det ska bli bra igen, då tror jag, för så var det för mig i alla fall, jag levde ändå på det där lilla hoppet att även när jag hade mått jättedåligt i flera år, så fanns det någon slags ljusglimt där att okej, det här ska bli bra. Och det som hjälpte mig jättemycket, jag har två ja, kompisar, nu är de nära vänner genom det här, som har varit med om liknande saker som jag kunde prata med. Och jag har sagt till dem flera gånger, de har ingen aning om vad de gjorde för mig. Jag tror inte de fattar liksom vad de har gjort för mig. Bara, jag ringde och tjatade och man var så ledsen, och bara fick höra av dem att de hade varit med om det här och mått jättedåligt i flera år, och att de faktiskt var ute på andra sidan och mådde bra idag. Bara det gjorde ju att det liksom, jag kände att okej, om kan... kunde de, så måste jag väl också kunna. Så det gjorde liksom under lång tid att jag höll hoppet uppe.
Ja, och det här är ju som jag sa också till dig innan intervjun, Robin, att det är så sjukt ändå att jag har ju också följt dig och sett dig, och man ser dig på nyheten och man ser hur mycket pengar du har dragit in och spelar med de absolut största och vinner Roger Federer, Rafael Nadal, och sen så bara, så finns det en annan sanning här bakom som man inte har en aning om.
Nej, det är ju ofta så. Faktiskt.
Ja, det är det. Vi sitter ju i Aviciis förra rum nu, Tim Berlings, som begick självmord och mådde jättedåligt. Mm. Så det är också något så här har vi den största kreatören, musikskaparen som har skapat historia. Och då väljer man, finns det ett alternativ som ändå man väljer i det läget.
Mm. Nej, men man ser ju ofta bara det här, och det är väl lite samhället idag, och alla är väldigt måna om att visa upp allt, att allt är perfekt hela tiden, och visa upp hur bra det går och hur bra man har det, och det är ju inte alltid, eller långt ifrån ofta, det är hela sanningen liksom. Och sen också hur, visst, jag hade nått i princip mina drömmars mål. Jag gjorde någonting som jag i grunden älskade, och som du sa, jag tjänade bra pengar på det, och liksom utåt sett så fanns det nog inte så många problem. Men det var många gånger jag liksom bara tänkte att jag räknade ner dagarna till jag kunde sluta. Och det var också en jobbig tanke, för att då tänkte jag så här, men kan jag inte ens vara tacksam nu liksom, att jag har det här livet, jag har kämpat för det, och nu när jag har nått det så är jag inte ens glad och tacksam nu tycker jag inte det. Det blev nästan motsatt effekt, att jag tänkte, ja, men jag är aldrig nöjd med någonting, vad är det för fel på mig?
Mm. Det är så många som känner den där känslan. Man känner sig kanske lyckad, men man är inte alls lycklig. Man kanske har en familj, man kanske har ett bra jobb, man har barn, man har liksom det, men sen så känner man sig bara tom.
Någonting saknas liksom, och det var så jag kände mycket också. Man levde ju på de här korta kickarna då, från att vinna tävlingar, vinna matcher, men det var ju liksom inget, det var ju hela tiden, efter någon dag så var det borta och då var man tvungen att jaga nästa hela tiden.
Vad har du kommit fram till nu då, när du ser tillbaka på det? Och så här, och till de som lyssnar på det här och känner sig vilsna, som ganska många är.
Mm.
Alltså det, och det kan jag själv säga ibland att jag kan känna. Som jag sa också till dig precis innan, att jag känner, när jag jobbar som säljare i 7 år, då har jag nog så här, känt att jag var sjukt glad i allting. Nu har jag ett fantastiskt liv och träffar människor som dig och massa andra. Så här, men att man kan känna sig väldigt så här, otillräcklig. Sen har man familj där och man kan känna så här att har den här andan och då kan man också känna sig, men varför mår jag inte bättre än vad jag gör? Jag borde ju vara så här. Och så liksom.
Ja, men jag tänker, det handlar ju inte, egentligen handlar det inte om vad man har, som du säger. Det är liksom, jag hade det i princip allt, men ändå mådde jag inte bra. Så att jag tror att många kanske gör fel saker, gör saker av fel anledningar. Man kanske inte alls innerst inne vill göra det man gör. Sen tror jag den här jakten också på att lyckas eller tjäna pengar eller bli känd också, den är ganska jobbig, för det tar bort mycket av grund, det man tycker är roligt i grunden. Liksom. Som för mig, jag älskade ju att spela tennis. Det var mycket av det här runt omkring som förtog mycket av glädjen. Det kan jag märka idag sen, när jag bara går och spelar tennis med någon kompis och bara, fan, det här är ju kul ju liksom, bara slå på en boll. Det var ju så här jag kände när jag var liten. Men det är jättesvårt, men jag tror att försöka och inte ta allting så himla allvarligt. Allting kommer ju lösa sig liksom, det gör ju det. Och man kan bara göra sitt bästa. Det tror jag är väldigt viktigt, att man i varje given situation försöker göra sitt bästa. Ibland går det bra, ibland går det mindre bra. Det är samma för alla. Och sen så, som du sa, påminna sig själv ofta. För det funkar faktiskt. Om man påminner sig själv ofta och tänker på vad man har, istället, till skillnad från att tänka så himla mycket på vad man skulle vilja ha. I början så känns det som att det inte hjälper alls och det är bara löjligt, men liksom det blir som att man tränar på det, och tänker man på det mer och mer och kanske till och med säger det högt liksom, jag är så tacksam för att jag har det här och det här och det här, så till slut så blir det bara lättare och lättare på något sätt.
Och det där är så himla också så sjukt, sjukt viktigt. Det kommer alltid finnas en större fisk i vattnet.
Ja, ja.
Även fast du var rankad 4, så kan du säga så här, fan, jag var ju inte ens rankad topp 3.
Nej, exakt.
Och känner dig till och med dålig. Nej, fast exakt. Du har slagit miljontals och liksom klättrat upp på en topp där det bara är en liten promille procent och skrivit historia själv. Och sen kan du själv kanske vara hemma och känna dig kass.
Ja. Nej, det är helt otroligt.
Så för det finns alltid en större fisk. Köper man en bil, nej, men det finns alltid någon som har samma bil som du har, fast det är guld. Och någon som köper man en i guld. Det finns en som har 100 sådana bilar.
Ja,
och sen finns det en som,
alltså, nej, alltid, nej, det går liksom inte att vinna.
Det finns alltid större fiskar på var den är.
Det var så jag kände mycket. Ibland så, jag drog den här metaforen, min tenniskarriär. Jag sa det ibland till mina närmaste. Det här känns som ett jäkla maratonlopp. Och jag ser mållinjen, men hela tiden så flyttas den bara fram och fram och fram. Det är som en sån här mardröm, du vet, jag springer, nu är det bara 100 meter kvar. Så tittar jag så bara, ej fan, nu är det, du vet, jag kommer aldrig fram till mållinjen. Och det blir jobbigt liksom, så jag tror det är viktigt att ge sig själv en klapp på axeln och just fokusera på det man har gjort bra och framförallt på det man har och är stolt och glad över, istället för att tänka så jäkla mycket på sånt man skulle vilja ha.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Men kände du dig glad när du blev ekonomiskt oberoende då? Eller när du liksom dragit in tillräckligt mycket pengar att du ändå kan känna att men nu kan jag ändå leva på det här? För jag kan tänka mig som tennisspelare också, eller som egentligen vilken idrottsperson som helst, så är det så att man går in i en idrott, men man vet att karriären är kort. Jag måste dra in de här pengarna för att jag vet inte heller vad jag är bra på sen efteråt. Vill jag gå tillbaka till, vill du vara tränare som är ganska nära det, så bara, det kanske inte är det jag ska gå på en timpenning och göra det här. Men, och vilka andra yrken kan jag? Om man har hållit på med en sport så mycket, så extremt dedikerat, då kanske man också tvivlar på sig själv. Så tycker i alla fall många elit, så här, vad är det jag är bra på? Ja, ingen utbildning, jag vet inte, vad tycker jag är kul? Alltså, jag har ju slagit en boll. Det är inte det som är att vara en och andra.
Nej, man får ju offra väldigt mycket liksom. Jag slutade skolan efter nian och började spela tennis på heltid efter.
Ja, det är liksom komvux bara. Liksom.
Ja, det går ju alltid såklart, men det kanske inte är så motiverande heller när man är 35. Och därför tror jag att det är en bra anledning att man ganska tidigt börjar fundera på vad tycker jag är roligt utöver mitt idrottande eller utöver mitt primära yrke. Det här är ju inte bara idrottare, det är egentligen för alla människor.
När känner du att du behöver klara? Eller att du var så här, nu har jag dragit in tillräckligt mycket pengar så nu är det lugnt. Kunde du känna en trygghet i det då? Eller gick burnraten så högt upp att du var så här, jag måste dra in ännu mer hela tiden?
Jag tänkte på pengar i början av min karriär, för då var det så jäkla häftigt när man bara, oj, det kom in 1 miljon på kontot. Du vet, det var helt så här sjukt liksom. Sen så vänjer man sig ganska snabbt vid det, och sen så blir det inte pengarna som blir grejen liksom. Däremot så vet jag någon sak som faktiskt hjälpte mig. Det var min fystränare som reste med mig. Han sa så här, för att tennisen är ju, den är uppbyggd så att du får poäng om du vinner en tävling, och så har du de poängen i ett år tills nästa tävling, så att du måste hela tiden försvara dem. Och det var ju stressande. Man visste så här, förra året vann jag den här tävlingen här i vad som helst i någon stad, och nu är det bara 2 veckor, nu måste jag försvara de poängen liksom, annars tappar jag dem och då tappar jag på rankingen. Då sa han så här, prispengarna har du ju kvar. Så att, och det blev lite så här, okej, varje gång, det var inte så att om jag förlorade så var jag tvungen att ge pengarna till motståndaren, utan det var ju, vi hade noll, men den som vann fick, det var ju bara positivt. Så istället började jag tänka på så här, okej, fan, det är helt sjukt, jag har en chans att gå in och spela tennis här och en chans att vinna 1 miljon om jag vinner den här matchen liksom. Och då blev det blev mer positivt. Ja, det blev mer positivt. Så kunde jag ibland använda pengar lite. Däremot också, ska jag säga, idag, och framförallt när jag var som sämst, så är jag så otroligt tacksam att jag hade en ekonomisk grund att stå på. Jag bara tänker så här, tänk om jag liksom skulle behövt gå till ett jobb på den tiden för att kunna betala räkningarna. Alltså, jag vet inte, det hade jag aldrig fixat liksom. Det hade ju inte gått. Så det var ju otroligt skönt att på det sättet så spelade det ingen roll. Jag hade ingen press på mig liksom, rent att jag var tvungen att bli frisk för att börja gå tillbaka till jobbet för att dra in pengar. Men det är ju liksom, man ser ju, det finns ju många andra idrotter eller andra yrken där liksom folk kör sig lika långt in i väggen, men har inte alls kunnat lägga undan några pengar liksom.
Ändrade du tänket på pengar under gången? Jag kan bara dra exempel. När jag började jobba som säljare, så då bodde jag i Haninge och i Brandbergen i ett ruckel typ. Roligt att jag sa ruckel nu, för när jag läste en intervju med dig med Expressen också, så sa du att du hade köpt din villa på Djursholm, 32 miljoner, och det var ett ruckel.
Alltså det där är en av de pinsammaste rubrikerna. Ja, fan. Vet du hur många sms jag fick från polare och bara, du vet, efter det, bara, det går bra nu.
Ruckel, 32 miljoner.
Jag ska berätta hur det var. Det där är pinsamt. Nej, jag fick en... då pratade vi om... Det var en journalist som frågade. Vi gjorde en längre intervju och sen sa han så här, vi har renoverat... vi håller på nu och renoverar ett hus här. Aha, okej, okay. Var det mycket jobb? Ja, det var ganska ruckligt, tror jag sa. Eller ja, det var ett ruckel, så vi fick göra ganska mycket. Och så var ingen mer om det. Men sen så har ju de kollat upp sen att liksom, ja, det kostade den här summan. Och sen stod det bara, jag köpte ett ruckel för... Ja.
Aha,
nej, det blev inte bra liksom. Det lät inte så att, ja visst, det stämde liksom, men det var...
Men de fiskar ju mycket i den intervjun också. Jag läste den och de fiskar ju ganska mycket. Så, men du, sen var det ju dubbelt så mycket till på renovering, va? Och så här, ja. Du bara, jag vet inte riktigt. Så här. Men det var ju ganska mycket fisk. Men det var ju mycket pengar i den intervjun var det också. Men det är ju en rolig mening det där. Jag köpte ett hus på Djursholm för 32 miljoner.
Ja, den har jag fått höra den mycket. Ja, det är absolut.
Ja, men nu är
jag bjuder på den.
Du bjuder på ruckelstoryn. Men det som var i alla fall när jag bodde i en ombyggd flyktingförläggning som var ett ruckel.
Ja, ett riktigt ruckel.
Barack med mögel på väggarna. Då kom jag in och började jobba som säljare och sen gick det jäkligt bra snabbt. Så att efter något år så kände jag typ 200 000 kronor i månaden och var typ 20 bast, 21 bast. Så att det var ju fantastiskt. Men då var det så viktigt för mig också för att jag hade... för mig var det så viktigt att visa upp det för alla att jag hade lyckats. Mm. Så att jag köpte Gucci-skor och Gucci-skärp och Gucci-briller och jag köpte en Porsche och jag parkerade den utanför Svampen här. Så körde jag upp på vet att taxibilar står ju där vid Stureplan. Ja, det, ja. Jag körde liksom upp på utanför utekompaniet. Alltså det är så otroligt pinsamt. Ja. Och sen så var det inte heller, det var inte så att det var en monster Porsche för så här 4 miljoner. Jag köpte den för 400-500 000, så var ändå så här, nej men en bäggad schysst, men och sen glider jag ut där med ett par Gucci-skor för 2 och 2 med Gucci-skärp och
då är kung.
Så, nej men då, i min värld så glider jag ut, ja. Och då var ju jag Roger Federer,
ja,
som glider ut där och folk bara, vad fan håller han på med? Då fick jag mest från polare som hade sett, vem fan tror att du är, lite, ja. Så här, och nu efterhand så pinsamt, men också så, det var ju viktigt för min identitet då, men det jag menar med den storyn är, hur var det för dig när du liksom har krigat med tennis och tennis började ramla in pengar, ändrade du liksom ditt sätt att vara på, kommer från, är en liten bonddräng från Tibro och sen så rätt för det så står du på världsscener och pengarna rasslar in, sponsorkontrakt och du är så här
jag förstår vad du menar, ja alltså. Det är klart att man kanske fick lite dyrare vanor och så. Jag minns att jag köpte någon sån här svindyr BMW direkt när jag hade tagit körkort liksom. Men jag har aldrig riktigt varit så där, och jag är glad för det. Idag är jag fortfarande inte så där. Det spelar ingen riktig roll vad jag har för bil eller så där. Det är klart att alla människor vill ha schyssta grejer runt omkring sig, men jag har aldrig liksom haft något behov av att visa upp det. Och jag tror... När jag funderar mycket på det, för man ser ju de här exemplen absolut som du pratar om, och när jag funderar mycket på det så tror jag ändå jag har någon grund i att folk någonstans, de som vet vem jag är eller så, de vet att jag har ändå lyckats med någonting, det vet de. Jag tänker så här, men om jag hade jobbat stenhårt och byggt upp något företag, något liksom och sålt det, då hade kanske inte folk vetat om det. Då kanske man hade haft ett större behov av att visa upp det. Nu har jag inte det på samma sätt, och det är faktiskt väldigt skönt.
Jag tycker också det är skönt att jag är så glad att man inte jagar i den genren.
Mm.
Alltså att man jagar efter att köpa störst båt.
Nej.
Och sen så har man lyckats jättebra och köpt den. Och sen finns det alltid någon som är större, och man känner lite grann som du känner med tennisen där. Att man bara strävar efter någonting. Mm. För det finns så på prylsidan också. Så finns det alltid någon som har en större båt i hamnen eller en finare bil. Eller
ja, men jag tror bara... just de här materiella sakerna och ha det som drivkraft. Liksom, det kan funka ett tag, men jag tror att det blir jobbigt i längden. Och det finns liksom ingen större mening med det, utan jag tror att det är viktigt att man hittar andra saker som driver en och hitta någon slags annan drivkraft. För det är ju, jag tror att det är viktigt, vi människor är ju, de flesta av oss är ju sådana, vi vill ju framåt, vi vill ju utvecklas liksom, men att hitta rätt anledningar till att utvecklas tror jag är väldigt viktigt.
När du mådde dåligt under den här perioden, hur påverkas din relation då?
Ja, det var ju ingen...
Låt inte som nej, att det var en ingen... kärlekstunnel på Gröna Lund varje dag.
Nej, inte riktigt. Nej, det var otroligt tufft. För, ja,
nu... Hur länge hade ni varit ihop då?
Ska vi se, 2011... Ja, det var inte mer än fem år kanske. Fyra år.
Om vi börjar där, hur träffades du och Jenny?
Vi träffades i Tyskland egentligen. Hon spelade golf när hon... när vi träffades och hon var på college och så här, och så träffades vi lite, började snacka, och sen så hade vi, visade sig att vi hade några gemensamma vänner så här, och vi höll kontakten lite i något år, ett och ett halvt så där, innan vi träffades igen och blev tillsammans. Och det var ju, jag tror att det har jag sagt henne massa gånger, det var så himla bra för min karriär, för ganska tidigt, så det är jag tacksam än idag för, att hon gav upp väldigt mycket av sin egen, ja, dels sin golfkarriär, nu kanske hon inte var, hon var duktig men kanske inte tillräckligt bra för att kunna bli proffs ändå, men hon gav ändå upp det, gav upp mycket annat och reste med mig mycket för att jag ville det liksom. Och det var skönt på något sätt, för att då var det som att hemma var det jag var. Innan det så hade det varit så här, men jag längtade alltid hem liksom, när jag hade varit ute några veckor och spelat här, då ville jag hem, men egentligen så var det inget speciellt jag längtade efter. Men det var väldigt, det hjälpte mig väldigt mycket, så att vi hade varit tillsammans i fyra år så där innan jag blev dålig, och det var herregud, man skäms idag liksom hur man har uppfört sig och hur egoistisk man blev. Det var som att allt kretsar bara kring en själv. Det gjorde det ju för sig mycket när jag spelade också. Man är idrottare och man är, jag tror att alla idrottare, framförallt kanske individuella idrottare, är nog, måste nog vara lite egoistiska. Men på en helt annan nivå. När jag blev sjuk, då var det bara, det var liksom som att jag var i min bubbla. Och jag minns att hon sa någon gång så här, men det är så jobbigt för mig också att se dig så här liksom. Och jag bara skrek tillbaka, ja men okej, om det är så jävla jobbigt för dig, vi kanske ska byta då. Jag kan gärna vara i din sits, så kan du få må så här. Och man liksom, det, ja men hon har ju dragit ett stort och tungt lass under många år där och hjälpt mig fantastiskt mycket. Så att jag försöker att väga upp det varje dag nu istället.
Mm. När har varit att sluta?
Ja, det är ju kanske bättre att fråga henne om. Jag kanske inte ens vill veta liksom. Samtidigt så var jag så här, du vet. Det var nästan som att inget annat, jag var så dålig så inget spelade någon roll liksom, så hade det bara tagit slut, så just då hade jag nog bara tänkt, ja, men ingenting spelade någon roll, så var min känsla, inte ens det.
Jag förstår, du hade så mycket utmaningar med dig själv, ja, då,
och det var så liksom
så här.
Ja, det bara, allt var redan så, det kändes som jag var så långt ner på botten, så om det hände något mer så bara, men det liksom kom då. Man tappar lite så här, jag bryr mig inte längre om någonting. Men idag är jag så otroligt tacksam att hon liksom ställt upp så mycket och kämpat sig igenom det här tillsammans med mig.
Ja, vilken jäkla resa ni två har gjort ihop alltså.
Ja.
Wow.
Ja, verkligen. Vi har varit med om en hel del. Men många fantastiskt roliga saker också. Vi har ju rest tillsammans och sett världen och haft väldigt kul. Och jag har vunnit många tävlingar och spelat många fantastiska matcher där hon har suttit på läktaren. Så att,
ja. Hon var med när Maradona satt på läktaren?
Nej, just då var hon inte med. Då var vi i Argentina och spelade Davis Cup. Och det är ju, tennis är ju en ganska så här, det är en ganska snäll sport. Visst, det är mycket folk som tittar, men det är inte så livat. Det är inte som en fotbollsmatch direkt på läktaren. Men just där i Argentina, jag har spelat några sådana matcher, framförallt i Sydamerika, där är det liksom, det är fotbollsstämning på läktaren och alla skriker och de kastar in saker på banan. Och så minns jag hur det var just en som spelare, så tittar man inte upp så mycket på läktaren, man är ganska fokuserad, men det var en kille som var längst ner vid ena kortsidan, han liksom hängde över och nästan försökte slå på en och skrek och spottade, och så var det så här, vid ett sidbyte och tänkte så, jag måste kolla vad det är för jävla dåre, så jag tittar upp på läktaren och så bara ser jag så här, det står en liten tjock liksom kille så här med tatueringar och skriker och bara så här spottar och fräser. Jesus. Och han står och pekar finger och jag tittar så här, fan det där ser ut som Maradona. Så då var det ju under Davis Cup då har man ju så här, som en kapten på på bänken också. Det var vid den här tiden var det Mats Wilander. Så jag frågar Mats här, bara, du kollar där. Så, är det Maradona? Och han bara tittar upp så här, ja det ser ut så liksom. Så här, och sen så efter matchen så här, tyvärr förlorade jag. Det var en så här lång match, 5 timmar. Jag förlorade i 7-5 i femte set. Och sen på presskonferensen fick jag första frågan jag fick så här, hur var det, hur kändes det att spela inför världens bästa fotbollsspelare genom tiderna? Och då fattade jag ju, men jag var så sur liksom. Så jag bara, vem då? Vad menar du? Ja, Maradona är här. Och då sa jag bara, nej men aha, jag vet inte vem är det liksom. Ja, men han är ju världens bästa fotbollsspelare genom tiderna. Jaha, nej, men jag trodde det var Pelé liksom. Det blev helt tyst där, för han är ju gud där i Argentina. Ja. Det var så här, när man, där, man ser folk liksom, de har tatueringar av honom. Helt galet.
Nej, så jäkla bra sagt alltså.
Nej, det var inte så populärt att säga att man inte vet vem Maradona är.
Nej, det är fantastiskt. Nej, helt magiskt. Okej, och när du bestämde dig för det, tog ett tag innan du kom till insikt själv att nej, men nu ska jag lägga av på riktigt med tennisen.
Mm, det gjorde det. Under ganska många, det var nog tre år faktiskt, där jag så här ändå, trots att jag mådde så dåligt, så ville jag. Jag försökte komma tillbaka. Liksom. Jag hade någonstans så här, en tanke om att jag ska tillbaka. Även om jag tror att så här, jag, i bakhuvudet kände jag att det här kommer ju inte gå. Liksom. Men det var jobbigt att ta beslutet. Jag ville liksom inte. Man ville inte ta det där beslutet. För jag var trots allt bara när jag la av, eller när jag verkligen tog beslutet att lägga av, då var jag väl 28. 29 kanske någonting. Och då i mina tankar hade man ju tänkt att spela ändå flera år till. Så det var ett tufft beslut att ta. Samtidigt som när jag väl tog beslutet, då var det på ett sätt var det också så jäkla skönt. För då hade jag inte den där stressen att nu måste jag komma tillbaka. Utan då kunde jag bara, okej, nu har jag lagt ner. Nu måste jag bara fokusera på och börja må bra igen och ta hand om mig själv. Och då var det som att, då gick det fortare. Då var det som att läkningen, om man ska säga, gick snabbare. Liksom. När jag inte hade den där lilla stressen i baket. Jag skulle tillbaka till tennisbanan också. Jag skulle inte bara bli frisk. Jag skulle tillbaka till tennisbanan också och prestera.
Mm. Och vad började du göra då? När du tagit det beslutet? Vad kände du att du ville syssla med?
Det var väl egentligen då, som vi pratade om innan. Jag säger att man ska börja fundera tidigt på vad man kanske vill göra efter karriären, men det var väl egentligen då när jag väl liksom hade tagit beslutet som jag funderade på vad jag ville göra, och det tog ett tag innan jag kom på det. Och jag tänkte så här, ja, men jag var intresserad av ganska mycket saker, men hela tiden kom det tillbaka till tennisen på något sätt. Så var, även om det var någon slags hatkärlek, även om jag hade haft riktigt jobbigt med den, så någonstans var det så här, men det är ändå tennis jag gillar liksom. Börja fundera lite så här, och så, vad gillar jag, spela, tränare, nej det är jag klar med, så här, ja men kanske så här material. Jag var ju så här material, jag var ju tokig material liksom. Jag var så här, jag visste precis vad jag gillar för bollar och racketar och racketsträngar och så här. Och så kom jag ihåg så här att jag hade fått en fråga många år tidigare, tror jag, från någon journalist så här, vilken är den bästa bollen, tennisbollen då? Och då kunde jag inte riktigt, det fanns några bra bollar, men ingen sån här som jag kände att, ja men den här bollen, den är riktigt bra, den är perfekt. Så att, tänkte jag på det, och så tänkte jag så här, undrar om man kan ta fram en boll själv liksom. Undrar om det går, hur man gör. Så jag började sourca lite så här och titta lite hur man skulle göra. Tog kontakt med lite fabriker och sen var det igång liksom. Och sen blev det lite så här som när jag spelade, men nu har jag börjat med det, nu ska jag göra det här och jag ska göra det bra. Men ganska glad nu så här att, eller det var tur då. Att jag inte visste hur mycket jobb det skulle ta och liksom hur lång tid det skulle ta. För det tog nog typ 1-1,5 år innan jag hade liksom en färdig tennisboll som jag bara, den här är ju grym, det här är ju världens bästa boll. Och sen hade jag liksom ingen plan mer, vad ska jag göra nu då? Då var det liksom, jag provade, mina kompisar provade den, jag delade ut den lite, jag skickade den till Djokovic, några andra så här riktigt bra spelare. Alla var, det var bra feedback. Och jag bara, men jag vet, jag känner ju det, den är ju grym. Då var det en kompis som sa att man skulle inte starta ett företag och börja sälja den. Jag bara, jag vet, hur gör man det ungefär? Liksom. Okay. Så vi började starta lite och börja sälja, och det gick jättefort liksom, från början. Och det blev ganska tidigt fokus på det. Så att det var jätteroligt, och nu har vi ju växt då på, vad är det, 6 år vi har funnits. Nu har vi växt också till paddel då, utökat med en till sport. Och sen finns fullt sortiment på tennis och paddelgrejer.
Hur stor är den nu? Hur många som jobbar med er och vad är fabriken någonstans?
Vi är alldeles för få egentligen. Vi finns i ja, någonstans mellan 40 och 50 länder. Vi är fortfarande störst på tennisen, men padden växer ju väldigt mycket i vissa få länder, Sverige framför allt. Så att vi, ja, men vi är sex stycken som jobbar med det. Vi, ja, i år har det gått bra. Jag kanske kommer hamna på en omsättning på mellan 20 och 25 miljoner så där, men vi har växt. Ja. Mellan 30 och 50 och upp till 100% varje år. Så att
kul.
Det, ja, det går åt rätt håll.
Verkligen.
Det går verkligen åt rätt håll. Men nu har vi tänkt att nu ska vi verkligen försöka växla upp här. Och det är roligt. Det är liksom, jag får lite av de här känslorna som jag själv fick på tennisbanan. Som jag har saknat lite, de här liksom tävlingsmomenten. Jag vet inte egentligen vad det är jag vill vinna. Men det är så här, jag vill att det ska gå bra. Jag vill, liksom, det är så roligt när man liksom träffar kunder. Och när det är någon som uppskattar produkterna och så. Så att det är väl det närmaste man kan komma kanske till att ha en egen idrottskarriär.
Ja, nej, men jag kör ju själv med det här racket. Och dels, jag får ju säga det här också, att jag är ju inte ett paddelproffs. Så att jag spelar med några racket, men jag kan ju inte vara på den nivån. Men jag tycker att det är grymt.
Ja, vad roligt.
Framförallt det som är viktigast, det är att det är så jävla snyggt. Och om två år, då kommer jag kunna ge mer på det andra. Men och sen har jag flera kompisar också som lirar med det. Och också flera som har testat det här. Och de tycker också att det är hur bra som helst. Så att man är kung på,
det var kul att höra.
På paddelbanan.
Ja, och snart ska vi spela.
Ja, och så är det då. Och den kan vi ju dra ut här också. Det är ju så att ni har ju möjlighet att spela mot två handikappade människor.
Ja, visst
har
det.
Ja, du har brutit foten för några månader sedan och jag har en tå bruten. Så att, men ni kan ju få utmana oss i paddel. Så att gå in på min Instagram, jag lägger en länk här, så kan du skriva här. Skriv vem du vill köra med, så får vi kolla upp vem det är, så att vi är helt säkra på att vi kommer vinna över ändå. Men,
är det någon gång man ska slå oss, så är det väl nu då, när vi är halvhandikappade.
Exakt, ja. Exakt. Jag har ju hållit på med MMA också, så att försök inte vinna över oss.
Då smäller det.
Då är det här kolfiberracket som kommer flyga i huvudet på någon också. Vi ska hoppa in på lite framgångstips, tänkte jag. Och då går vi in på några. Dra en av dem. En stor lärdom som du har fått genom livet. En av de största lärdomarna. Har någon sagt något? Har du lärt dig något från dina föräldrar? Vad har du snappat upp för någonting?
Alltså på tennis, om vi börjar med på tennisbanan, så är det nog det där vi pratade om tidigare här, att man liksom accepterar, inte alltid sträva efter perfektion hela tiden, utan göra så bra som möjligt med det man har för dagen. Och jag har alltid varit ganska duktig på, och det är någonting kanske som jag är mest stolt över i min karriär och även i mitt liv, att jag försöker alltid, i alla givna situationer försöker jag göra mitt bästa. Och det är samma jag säger till mina barn när de håller på med idrott och så här, eller skolan. Det behöver inte alltid vara bäst, eller man kan inte alltid vinna, men det viktigaste är att man alltid gör sitt bästa liksom, i alla situationer.
Men där är också sjukt bra. Jag har också tänkt på den där så himla mycket, för att det är så mycket som handlar om tur, det handlar om timing, det handlar om att man bara ska fortsätta. Som företaget som jag drev förut gick skitdåligt, men det var fel på, det var dålig timing, men där lärde jag känna några andra personer, Christian, Helge och Henrik, som vi startade pensionera med, och det har gått jättebra. Mm. Men då var det så här, det här var att man bara hela tiden försöker göra sitt bästa, gör att you win some you lose some, men i längden så kommer du vinna.
Det är jag övertygad om, och som du säger, så mycket saker man inte själv kan påverka. Jag tror att det är viktigt att man lägger fokus på det man faktiskt själv kan påverka.
Har du något mantra eller så här ordspråk som du har tagit med dig och lever efter eller har tänkt?
Nej, inget så här ordspråk, men jag försöker att alltid tänka att jag ska lära mig någonting varje dag. Det kan vara vad som helst. Eller så här, jag brukar ofta tänka när jag går och lägger mig, så här, vad har jag lärt mig idag? Har jag utvecklats på något sätt? Ofta är det ju då som en bättre människa. Jag tror att jag har fått ganska mycket förståelse för att på något sätt så är det som att man utvecklas hela livet. Och vill man utveckla sig och acceptera någonstans att man är inte perfekt, och man kanske aldrig kommer bli perfekt, men att man hela tiden strävar efter att bli en bättre människa varje dag. Och ta med sig små grejer och säga, vad tänker jag så här, ja, men vad har jag gjort för att bli en bättre människa idag? Eller har jag gjort någonting som har varit utvecklande för mig eller för någon i min närhet eller så? Det försöker jag leva efter.
Ja, det är jättebra. Är det några saker som du har liksom gjort senaste veckan eller dagarna, månaden som du känner så att men det här var en bra grej som gav dig en varm känsla?
Ofta är det ju så att när man, de bästa känslorna man får, i alla fall är det så för mig, det är ju faktiskt de känslorna man får när man hjälper någon annan. Det är ju helt galet liksom. Man är så fokuserad i dagens samhälle på att allt ska gå bra för mig. Men den mest långvariga lyckan är ju faktiskt den man får av att hjälpa andra. Och jag tänker också att gör man det, försöker man hjälpa andra liksom så gott man kan, inte att man behöver slå knut på sig själv för att vara alla till lags, men i varje situation liksom, så tror jag att det är jag helt övertygad om att någonstans så får man tillbaka det också.
Mm. Om du skulle rekommendera alla att göra någonting 10 minuter varje dag, vad hade det varit?
Då skulle jag absolut... Nej, inte absolut. Det beror på. Jag tror att om man inte... Alltså träning, är röra på sig, det tror jag. Och gör man redan det, då skulle jag rekommendera dem att kanske köra någon mindfulness eller någon meditationsövning. Men jag tror att träning, rörelse... Jag tror att vi är alldeles för stillasittande idag, generellt. Och det har blivit lite så. Idag är det liksom antingen så tränar du 3 timmar om dagen och är bara helt insnöad på att träna, eller så rör du inte alls. Det här mitt emellan har försvunnit lite liksom, tyvärr.
Hur tänker du med kost och så nu?
Jag är periodare. Ja. Ja, men jag är ganska ibland så här, jag kan hålla mig ganska bra med kost och liksom försöka äta mycket grönsaker, mycket fågel och fisk, ägg. Och liksom sköter mig ganska bra i perioder, men ibland så är det så här, så helt plötsligt får jag en tanke, bara, men varför håller jag på med det här? Jag är inte idrottare längre. Och fan, till vilken nytta då? Man har bara ett liv, så går och köper en pizza liksom. Ja. Och så kanske man äter dåligt några dagar, men sen tänker jag, nej, så här vill jag ju faktiskt inte vara. Nej, då är det tillbaka igen.
Ja. Vad har du för projekt framöver? RS
och sen
RS
så
håller på växer.
Ja, det gör det, så att det kommer jag lägga mest tid på, och sen så jag jobbar ju för Svenska Tennisförbundet också som kapten för svenska landslaget, Davis Cup-laget. Så där lägger jag en hel del tid också med de bästa svenska spelarna och de bästa svenska juniorerna.
Spännande.
Så att jag kommer inte ifrån tennisen. Nej. Vare sig jag vill eller inte.
Nej, men du har släppt lite av prestationsångesten i alla fall på det.
Ja, det har jag absolut.
Ja. Om det är så att man vill komma i kontakt med dig, går det att göra på något sätt? Du finns ju på Instagram.
Jag finns på Instagram, R. Soderling, Twitter tror jag också. Jag heter R. Soderling. Ja, du ser, jag är inte så superaktiv, men det går att ta kontakt med mig där. Man kan mejla också till min mejladress rs@rs-tennis.com om man vill något. Så att, vill man få tag i mig så går det.
Vill man få tag så går det. Och sen så får ni också gå in här. Vi ska också tävla ut det som tar rack också. Det här skitsnygga RS Carbon-racket. Sjukt grymt. Och sen så får ni möjlighet också att utmana oss. Men du, om du skulle få välja en låt att avsluta med. Var det någon låt som du under din karriär lyssnade på mycket lurarna innan du skulle gå ut?
Mm. Jag lyssnar... Jag gillar ju svensk musik. Jag lyssnar mycket på Kent, så här, Håkan Hellström, John Ossi. Skulle jag få välja en låt skulle jag välja Dead End med John Ossi. Den var med på mitt sommarprat också.
Mm. Jag lyssnar på den här. Stort, stort tack att du var med.
Tack själv, det var fantastiskt roligt att få vara med.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello? Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.